Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans podd lär vi oss att charter kan vara livsfarligt.
Gabriel i trafikdram på Öfre Östermalm.
Tobias har fått användbara relationstips.
Och vi har fler fobier än vi någonsin kunnat ana.
Nu kör vi.
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias.
Det är jag som är Gabriel.
Min goda vän Tina Törner var här på besök i veckan och vi var ute och mös lite så här och åkte lite bil och drack lite kaffe och så här. Och så berättade hon att hon hade sagt ja till att vara med i ett program på tv där Rickard Olsson skulle sjunga opera. Skulle lära henne att sjunga opera så här, vet du, i Säffle. Och hon tänkte, ja, vad konstigt program sen, men det var inte roligt, tänkte jag, för att de har nämligen nästan haft ihop det, nämligen Tina och Rickard Olsson för några
år sedan. Alltså Bingo Lotto Rickard?
Nej, alltså, ja precis, Rickard, ja precis, Rickard, ja, precis.
Ah,
alltså, ja.
Oh wow.
Ja, och då stod det, och det var kul att tänka att men jag tänkte bara ska, jag hade ingen aning om att man kan sjunga opera liksom.
Nej.
Nej, så då är det upplägget då att de ska liksom åka runt här i en bil då, så här med en cab i Säffle, och ska han sjunga opera, och så ska hon köra den här bilen i alla fall det. Och sen ska hon få prova att stå på en operascen och sjunga opera i Stockholm liksom. Okej. Och de går på och så säger hon det till sina kompisar så här, och så bara så, men Rickard Olsson, inte han på, det här var ju, vad sa du, var det en SVT-produktion det här? Det här jobbade han på TV4 så här bara.
Ja.
Nej, jag är säker på att han sa SVT så här. Ja, och hon sa verkligen så här till de här, nej men jag har ju varit ihop nästan månader, jag har ju hånglat med Rickard Olsson, så det kommer bli jätteroligt program så här. Och så, ja. Och så träffar hon den här Rickard då, och det är ju inte Rickard Olsson, det är Rickard Söderberg, operasångare. Och, liksom, och i hennes huvud var det så här helt, alltså det var så tydligt, det var Rickard Olsson som skulle göra den här operaprogrammet på SVT. Men alltså, och fick liksom inte ihop det riktigt vad han skulle, alltså, att han var så fruktansvärt duktig att sjunga opera, så han skulle liksom ha ett eget program med just
det. Och det fanns ingen tanke att det skulle vara Rickard Söderberg istället.
Nej, men för så, nej.
Nej, det är väldigt, väldigt roligt att, ja, ja, okej. Ja, men man vet inte, folk har ju dolda talanger, så det hade ju inte varit helt omöjligt.
Ja, men han verkar ha dolda talanger än Rickard Olsson.
Berätta, vad hade hänt?
Nej, men han, nej, det vet jag inte faktiskt. Det ska inte vara osagt. Men han kan ju rida i alla fall. Han är ju den här stjärnan.
Det sa Tina att han kunde.
Nej, sa jag att han kunde.
Okay, då, du,
för att han vann den här
skjorten med Rickard Olsson.
Nej, inte än, men han vann den här stjärnas hoppning i Globen, nämligen, därför så vet jag inte vad.
Just det. Ja, vad kul då. Men och när kommer det här programmet då?
Det vet vi inte än. Det kan komma någon gång i höst eller kan komma 2023 eller så där. Det är ingen aning. Det säger inte historien. Det var viktigt, det här var att Tina trodde att hon sa att hon hade legat med Rickard Söderberg, och att inte produktionen var så här. Det låter jättekonstigt att han är jättebög liksom.
Ja.
Så kan det gå.
Så kan det gå. Ska vi gå på Hänt i veckan?
Ja, men låt oss göra det.
Hänt i veckan. Hänt i veckan. Jag bara undrar, vad har hänt i veckan?
Ja du Tobias, jag har ju åkt ner till Mallorca. Och jag är tillbaka
här. Och lägenheten är klar eller? Den är klar?
Ja, nu är det klart, äntligen. Nu är det klart. Nej då, förstår du, jag klev in här i onsdags och då så hade jag fått besked om att det skulle vara full aktivitet här inne. Det skulle vara hantverkare som fixade, fönsterna skulle bytas ut och jag kommer in och det är inte en människa som har varit här på en månad.
Nej.
Exakt allting som jag hade lagt på alla ställen låg kvar. Det var i och för sig skönt att de inte hade tagit det.
Men inga tjuvar som hade varit den här brus.
Men du vet, jag hade ju liksom tagit bort, jag hade ju rensat upp här, tagit bort alla mattor och tagit bort alla lösa föremål för att de skulle renovera. Och så kom jag hit så har det inte hänt ett skit på en månad.
Men då måste ju Gabriel Fors ha blivit fly förbannad.
Det blev jag. Jag blev tokig.
Så hur, vad sa du? Vad hände då? Hur kändes det i kroppen när du kom in?
Jag, ja, nej, du vet, det är bara, det, allting kokar. Men jag har ju lärt mig det här att man ska inte handla i affekt, heter det så?
Precis.
Att man inte ska inte, då,
man ska inte handla i engelsk konfekt, ska man
säga. Exakt. så inte, du vet, börja och ringa och skrika det första du gör, utan försök att andas tre gånger. Så det jag gjorde först, det var att jag ringde till Dejan. Och så fick han
betala skit. Han betala skit. Stackaren.
Nej, men jag ringde till honom och frågade, vad ska jag göra nu? Innan jag började att ställa till med värsta livet här, vad ska jag göra nu? Och då så sa han så här, vet du vad du ska göra? Det du ska göra är så här, skriv till den som är ansvarig och säg så här, nu är jag i lägenheten. Vilken tid var det hantverkarna skulle komma idag? Skriv så. Så det gjorde jag. Och när det hade hänt då så får jag tillbaka, du har fått mail. You got mail, stod det. Jag bara, ha. Och då hade jag fått ett mail och då stod det att ja, tyvärr så kommer vi inte börja förrän tisdag nästa vecka.
Åh, det passade ju utmärkt. Du kunde dra upp ut alla prylar igen. Alla varenda final skulle tillbaka igen i lägenheten. Fantastiskt, ja, kul.
Så det här är en never ending story. Men nu har jag bestämt mig för att nu åker inte jag härifrån förrän de har bytt dörrar och de har bytt fönster. Jag kommer inte lämna ön förrän det är gjort. För nu kan
så du kommer hem 2023? Alltså, eller?
Förmodligen. Nej, men jag kan inte låta min stackars granne hålla på här och städa varenda gång som det regnar in.
Nej, och du måste ju ha en brunn. Alltså du kan ju inte ha en dusch på terrassen utan brunn. Det går
nej,
ju inte.
Nej, det är helt, alltså det är så dumt det här så att, ja.
Det men, kanske är ganska hållbart, för om du samlar upp vattnet i en typ av skål eller balja eller någonting, så kan du återanvända det.
Ja, och vad fint det blir. Det blir också fin färg efter ett tag på vattnet då.
Ja, det är inte där, och du har så mycket brunt än sol, då kommer det bli så lite orangebrunt.
Men det som är härligt är nog att vattnet kommer nog skifta färg beroende på liksom vad man har använt det till sist.
Ja, precis. Mm. Om det har varit att bada någon. Ja. Eller att om man har druckit det och sen hade gått genom kroppen.
Exakt, eller om jag har kokat rödbetor i det.
Ja, precis. Eller ja. Är det haft tvätt, alltså klorintvättat albitvätt.
Ja, titta. Ja. Fantastiskt.
Hur gör man det förresten? Vet du hur man gör det?
Då, klorintvättar tvätt.
Ja, min tvätt är så fruktansvärt sorkig, tycker jag. Jag skulle vilja ha det riktigt vitt och fint igen.
Just det. Jag har faktiskt aldrig gjort det, men jag får ju för mig att du bara tar en liten hutt klorin och häller i där tvättmedlet hälls i, eller?
Nu litar jag inte på dig för 100. Det är 1% en gång. Alltså, tar en hutt med klorin och lägger den där sköljmedlet ska vara.
Ja, eller tvättmedlet. Kan inte det funka, alltså, eller?
Nej, kan inte ni underbara lyssnare där ute, kan inte ni mer lite husmors tips om hur man tvättar sina underkläder med klorin för att få dem helt vita igen?
Ja, det är underkläderna du vill tvätta. Vad har hänt med dem? Har det kommit lite ränder? Eller?
Nej, ja, men det ränder överallt. Det är en sån där, det är en sån röt månad just nu. Det är, magen är i uppror. Jag kan inte köpa nya kalsonger varje gång som det blir oktober. Det går ju inte.
Nej. Du får skaffa en sån här toalett med sprut i. Som de har i Turkiet.
Ja, och i Japan. Mm.
Jag tror Charlotte Perrelli och Mikael Bindefeldt gör reklam för någon ny toalett. Har inte vi pratat om
det? Ja, jo, just det.
Det är säkert en sån där som det är sprut i. Det är ju väldigt, det är väldigt finurligt med den där spruten. Man behöver inte hålla på, och det är ju också miljövänligt, för man behöver inte hålla på att använda så mycket papper hela tiden.
Nej, precis. Men jag tänker, ingår det tarmsköljning och sådär också?
Ja, men det blir ju någon form av tarmsköljning. Det beror på hur mycket hårt du sprutar.
Kan man ställa in den själv? Lagom stark stråle.
Jag tror det. Ända upp i tolvfingertarmen.
Nu ska skiten ut.
Men du, jag vet ju, vad heter
ut med det gamla, in med det nya. 34 i himlen in, jajamän.
Du vet, Tess Merkel och Kenny, de gick
apropå det här.
Ja, de gick ju på någon sån här tarmsköljning. De berättade om det, där man går då och gör den här processen. Att man sitter, och det ska man tydligen göra då en gång i halvåret eller vad det är. Då så går man till någon butik och sen sitter man typ som på led och väntar på att det ska sköljas ut liksom. De sprutar
i grupp liksom, eller?
I grupp, det var lite så tarmsköljning i grupp. Jag tror de gjorde som en sån här, du vet, man gör så här parmassage. Och då gjorde de det istället som en par
grupptarmsköljning.
Ja.
Nej, men det var äckligt. Nej, är det verkligen så?
Jag vet inte, de säger att det ska vara bra. Jag vet inte om det är bra att skölja ut ibland. Hur kom vi in på det här ens en gång?
Nej, men du började med det här med toalett och tarmsköljning. Och man skulle,
det var du som pratade om klorin, hur du skulle göra rent dina underkläder.
Ja, kära lyssnare, jag vill ha tips på hur man tvättar sina underkläder med klorin så det blir vitt och fint.
Bra. Härligt.
Du, apropå din här och Dejans det här lilla relationer och sånt här, och att man kan bli arg när man hör saker och ting, så var jag på en show faktiskt igår. Mm-hmm. Det går en show i Stockholm som heter Relationsshowen.
Vad är det?
Det är min kära kollega, lika delägare i Talarnas, Annika R. Malmberg, som har en show om relationer. Hon är ju expert på sånt. Hon är ju väldigt, hon är så här, du vet den här boken Omgivna idioter.
Ja.
Thomas Eriksson som har skrivit det här, men man är en röd person, eller en gul person, eller en blå person, eller en grön person.
Vad är du?
Ja, men alltså, det är ju så här då, att jag är ju jättegul, och den här showen var helt makalös bra. Jag har faktiskt aldrig hört Annika föreläsa förut, eller på scen, och hon var, alltså, hon är helt extremt duktig. Så retoriskt quickly så det finns inte. Och jag skrattade så mycket så att det var så igenkänningsfaktorn var så hög. Mm. För att jag är då väldigt, väldigt gul, visar det sig. Jag är väldigt gul så här. Och det finns då, men jag kommer läsa upp nu lite vad en röd och en gul och en grön person och en blå är.
Perfekt.
Då är det så här, va, att en röd person är väldigt prestationsinriktad, självmotiverande, oberoende, rättfärd, ambitiös, krävande och tävlingsinriktad.
Okej.
Väldigt extrovert. En gul person är entusiastisk, påverkande, självsäker, utåtriktad, sällskaplig, uttrycksfull och optimistisk. Älskar människor liksom, så här, och relationer.
Mm.
En blå person är analytisk, noggrann, samverkande, försiktig, detaljerad, avvaktande, opartisk och kvalitetsmedveten. Och en grön person är då uthållig, principfast, eftertänksam, omtänksam, lugn, generös och tjänstvillig.
Jag är ingenting.
Vad är du då? Du bara...
Nej, men jag är ingenting av det där. För att det är ju ingen färg som det stämmer in 100%. Det är alltid någonting som inte stämmer. Jag tyckte när du pratade om röd att jag kände som att det kunde vara jag. Men sen var det någonting som var helt fel. Kommer jag inte ihåg vad det var.
Jag skulle gissa på att du är så här grön, gul, röd. Skulle jag gissa på att du är.
Aha, man kan blanda också.
Ja, men alltid en sida som är, inte alltid, men oftast en sida som är mer framfusig liksom. Som ger sig mer. Alltså, om man tänker så här då, en monopolspel till exempel, som Annika sa på scen igår, så här, en familj ska spela monopol. Och en av föräldrarna kanske är väldigt röd, och hon bara, nu ska det vinnas, nu ska det inte, nu dags, jag är banken, jag tar hand om pengarna, så bara, det är liksom, nu är det fram och in, och hela vägen fram, och det ska vara riktigt och rätt och alltihopa. En blå person då, den ska läsa regelboken från perm till perm. Alltså,
det är inte du.
Nej, den gula personen här, den är så här lite innovativ och hittar på nya saker, så bara, åh nej, men på fri parkering då får man 3000 extra poängar, så här, och det är så allting så här lite så här. Ja. Och den gröna personen, det är mer du, ja. Och den gröna personen, det är som den här familjenära som bara egentligen inte bryr sig om hur det går i spelet, som bara läser tillbaka och bara, ja, men, åh, jag bara, så mysigt att det umgås och det är så fint alltihopa, och så här, väldigt omtänksam och så här, bara, du kan ta min Norrmalmstorg, varsågod, gör
ingenting. Ja, men det är jag också faktiskt.
Jag tror du är väldigt, väldigt, väldigt grön. Du är väldigt familjeorienterad.
Är jag?
Ja, men det är du väl. Ja, men det är väl alltså,
nej, men just familjen betyder spel, mycket. Så, jag är ju inte så tävlingsinriktad när det kommer till spel. Jag tycker det är mysigt bara att sitta där och titta på när de andra observera.
Ja, men och så är du ju väldigt bra på relationer. Alltså, du är ju superduktig på att med andra människor liksom. Jag vet att du tycker om att supermingla, men du är väldigt bra på att få andra människor och du tycker ju om andra människor. Eftertryck.
Nej, men okej. Så vad kom fram utav det här då? Hur viktigt var det att veta vilken färg man är?
Nej, men så här är det då. Alltså det som är själva syftet med showen är då att vi ska lära oss att se varandra. Hur olika vi kan vara. Och att det jag behöver kanske inte du. Och hur man ska mötas i de här krockarna som blir. Om man är ett par, till exempel, där det är en röd och en gul person är på fest tillsammans. Den röda, han är liksom här, han klarar inte av så mycket människor. Han är så här, han tycker det är ganska jobbigt att gå på fest. Så här. Mm. Men han kanske har ändå uppoffrat sig för att du vill gå på fest. Jag som jag älskar att gå på fest, som är gul, jag älskar människor och röra mig och mingla och tycker så här. Men han kanske har gjort en uppoffring och gått upp på festen med dig och kunna mingla några timmar, men för 3 timmar är han helt slut och han vill åka hem. Ja. Och då, men om jag säger då bara, ska vi åka hem nu, då får jag som gul bara så här, antingen ska jag säga ja, och du hem, jag ska gärna vara kvar, eller så bara så här, att jag för en gång så kan faktiskt följa med hem och kanske inte vara kvar klockan 4:30 på natten och gå runt och mingla så här. Ja. Att man måste förstå att den andra människan kanske inte tycker det här är roligt i världen. Den har ändå gjort 3 timmar av pina och uthåll i den här festen.
Ja, just det. Så att han har ställt upp för dig 3 timmar och då är det dags att du kanske ställer upp för honom och åker hem då.
Precis. Mm. Och om man då säger så här, ja men låt oss åka hem. Då kanske den röda personen går och sätter sig i bilen direkt och väntar på mig. Men jag ska gå en halvtimme till och säga hej då till alla. Så här, sån är en gul person. Jag kan inte gå från A till B utan att in liksom, jag har ett möte med alla igen och säga hej då, puss och kram och ta en drink till i baren och sådär. Och om man vet att man är så olika så kanske det är lättare att undvika krockarna i relation.
Ja, det är ju fantastiskt bra faktiskt. Och att man också kan, ja precis, att man är medveten om sig själv och den andra personen. Vad heter det? Svagheter. Det är ingen svaghet egentligen. Det är ju bara ett personlighetsdrag.
Ja, man är bara olika liksom. Och det, jag tänkte så här, jag skulle vilja ta med alla som mina goda vänner på den här showen. Mm. För att det skulle vara nyttigt, tror jag, för alla att veta att man är olika. Det vet man ju. Men att bara för att jag tycker och tänker på ett sätt så betyder inte det att det är fel. Eller att det, om du är på ett sätt så kan jag bara acceptera det och veta att du är lite mer av den här färgen kanske.
Vilken färg tror du Thomas var, ditt ex?
Ja, men Thomas var ju väldigt, väldigt grön, tror jag, familjeinriktad och ville ha tid och umgås och så här, och väldigt analytisk. Han är blågrön verkligen, så här. Det ska sättas i fack och det ska liksom läsas, alltså alla regelböcker ska läsas och liksom han kommer med ett kvalificerat analys. Ja, precis. En kvalificerad analys av vad som är rätt och fel. Liksom. Och det är väldigt så. Och samtidigt också väldigt röd, så rak. Så här, jag ska göra det här. Så nu gör jag det här. It's my way or the highway. Liksom.
Jag förstår. Ja, men du, vad kan man se i den här showen då?
På Skalateatern går den då och då. Nu får du bara 50 pers varje gång, så det är lite tråkigt. Alltså. Men den går i Göteborg och Malmö, kommer också gå under hösten. Mm. Och så kommer vi tillbaka igen till Skalateatern under december. Så relationsshowen med Annika R. Malmberg.
Spännande. Du, häromdagen så var jag på väg till ett mingel. Alexander Ervik hade ett mingel i Östermalmshallen. För att fira den nya tidningen som de hade lanserat där, ett magasin. Och på vägen dit så åkte jag Voi. Och då åker jag vid grönt ljus och åker över gatan. Och när jag precis kommer över gatan så är det en kvinna som går mot rött över övergångsstället. Aha. Så att jag höll på att köra rakt in i henne och var tvungen att väja och kommer liksom ut till vänster. Jag fick åka vänster om henne. Hänger du med mig då? Så att jag,
ja, ja.
Mm. Ja, precis. Vilket betyder att det kom en bil rakt emot mig och jag var inte en bilens fil. Så att på grund av att jag fick då väja för henne som gjorde fel från början så kommer jag in i fel körfält och det är en bil som kommer åka rakt emot mig. Och det, vet, det var så nära att jag bara ramlade av eller blev påkörd helt enkelt. Och den här bilisten blev ju helt tokig då. Så han började tuta och han skriker bara, vad håller du? Du vet, så här, jävla idiot! Du vet, och bara skriker åt mig. Mm. Och jag har precis liksom räddat mitt eget liv och hennes liv, för det var hon som gjorde fel. Och sen får jag skit för det. Förstår du? Det blev så här. Och jag blev så här, jag visste inte vad jag skulle göra. Det kändes så himla konstigt. Jag blev så chockad, men samtidigt så blev det också så sån bizarr schizofren känsla. Förstår du vad jag menar?
Ja. Men jag tänker också, som du sa förut, alltså, han handlade också i affekt. Han blev också jätterädd naturligtvis. Och händer att man, alltså, det måste vara skitjobbigt att nästan köra på någon så här, och då kan man ju inte se sitt eget fel just där och då, antar jag.
Nej.
Eller?
Nej, och han hade ju inte sett hela scenariet heller.
Nej, men just han kände ju inte tanten.
För att jag menar, om det var jag som hade gått mot rött ljus och sen håller på att bli påkörd, då får man liksom, åh förlåt. Men nu gjorde inte jag något fel, nu var det hon som gjorde fel. Och så var det ändå jag som fick skit för
Ja. Men det där är alltid så fruktansvärt svårt. Alltså, för när man blir rädd så kommer det ju bara ut. Det är ingen som vet vad som är rätt eller fel överhuvudtaget. Alltså, det är bara, du får nog bara svälja det. Det handlar ju inte om dig liksom. Men
det är konstigt det här ändå, hur det här trafiken, jag stannade upp och tänkte så här, det är ändå märkligt att det inte är flera olyckor som sker, speciellt inne i stan. Ja. Men alltså folk som bara går hur som helst och åker, alltså som inte har någon koll.
Ja, speciellt med bojarna, alltså det är ju, de står överallt, de är, åker hur som helst, det finns inga tydliga regler om det är en bil eller cykel eller gång eller vad det kan, folk går ju bara hela tiden. Mm. Det är ingen som tittar knappt på rött ens en gång.
Visst är det lite konstigt att det fortfarande får vara så. Nu har ändå var ju funnits ett tag, elsparkcyklar har ju funnits ett tag nu, att det fortfarande inte har kommit några regler. Alltså jag kan säga så här, jag håller mig lugn, för att voj är ju det som ligger närmast mitt hjärta.
Ja, det är nästan viktigare än dig, alltså, det där är,
ja, men jag brukar säga det bästa som Gud har skapat efter människan är vojen. Det är verkligen så. Jag är så lycklig för denna fantastiska färdmedel. Detta fantastiska färdmedel. Jag tycker det är...
Voj betyder det smör, va? Eller?
Gör det? Ingen aning.
Jag tror det på finska, tror jag heter.
Oh, voy, oh, voy, oh, voy.
Oh, voy. Ja. Sjunger det smör och smör och smör.
Det ska vara oh boy, tror jag det egentligen.
Ja, just det. Det borde vara som sin naturmelodi, alltså, oh boy, oh boy, oh boy.
Yeah.
Oh boy, vilket vackert väder.
Ja, men jag blev stoppad av polisen här i Spanien igår, för att jag, när jag åkte på min voy här, så hade jag sådana som vi har i öronen nu, alltså AirPods. Heter det pads eller pods? Jag säger allt fel.
Pads, det är sådana maxi pads. Det är sådana som man har i trosskydd man har.
Just
det, det var sådana. Hade du trosskydd i öronen?
Ja, det var det jag hade. Men mina AirPods hade jag på mig och då blev jag stoppad av polisen. Jag fick inte ha dem när jag åkte elsparkcykel.
Varför då?
För att det, jag vet inte. Det är väl någon regel de har det. Kan det vara för att jag inte, om jag har saker som jag lyssnar på, så kan jag inte höra vad som händer i trafiken, det kanske är så.
Nej, precis. Det, man blir väldigt, alltså, avstängd från vad som händer i periferin framförallt. Man hör ju inte bilar som kommer och måste vara väldigt uppmärksam med blicken då.
Exakt. Ja, skitsamma. Bara en liten parentes.
Fast det är väldigt mysigt att åka runt i Stockholm så här och lyssna på musik eller poddar och så här, bara, och det är fantastiskt. Eller hur? Det är absolut bättre än sex, det är det ju.
Oj.
Jag tycker absolut. Alltså, ja, alla gånger, alltså, alla gånger.
Oj. Ja. Det beror väl på.
Boy.
Okej. Okay. Mm.
Du, jag var på fest i torsdags. Mm. På middag.
Mm.
Jättemysigt, vet du, middag ute i Tullinge. Som är så vackert, och med 8 stycken av mina talarkollegor. Jag har varit på sån här fest innan, har jag berättat om kanske i podden.
Just det.
Och det är samma grupp igen, så här, väldigt, väldigt, väldigt kul. Bland annat med hon som tjuvringde och låtsas vara Expressen förra veckan.
Just det.
Karin Karlsson från Expressen låtsas hon vara. Tack igen, Sofie Fransén, jättekul. Ja, i alla fall så att förra gången vi hade det här mötet och den här middagen så hade den som arrangerar festen hade klippt ut så här bilder på oss från Facebook. Jag har ju berättat det också nog. Jag hade gjort det en gång på min middag så här. Jag hade tagit gamla bilder från Facebook och så här, skulle de berätta om den här bilden. Ja, och det resulterade i att när jag berättade om min historia så blev det väldigt emotionellt och det var väldigt så här det blev sån tårdrypande, för det var så här någon otäck historia om barndomen, och jag vet inte vad, men det var i alla fall lite jobbigt. Och då tänkte jag så här, i den här gången skulle uppgiften vara att man skulle ta med sig en sak som hade betytt mycket för en. Mm. Och tänkte jag så här, men jag orkar inte liksom ta med en sån sak till. Jag får inte komma i samma situation. Jag ska hålla på liksom och sitta och gråta vid bordet så här, och så här, det orkar jag inte. Ja, i alla fall så kom jag dit. Och då skulle vi börja den här lilla uppgiften då, så här, folk skulle börja berätta. Och då började först värden och hade tagit med sig en sån här snurra så här, från det hände hans morfar. Den här morfar hade svarvat snurror, så här leksakssnurror så här, vet du. Han var liksom, hade varit typ snickare, så av alla sista biten på alla här träbiten hade som gjort en snurra av så här. Och det var den sista snurran som fanns kvar och var till och med lite trasig så här, men och så grät alla så här. Det var så jättefint. Nästa talade med sig en bild på sina barn och berättade så här så fina historier om familjen och deras, vad jobbet det varit, vad de har överkommit för hinder på vägen så här, igen bara
gud, vilken deppig middag.
Nej, men och det här är min förlovningsring så här, som jag, och så har jag tappat en sten, men 10 år senare så hittar jag stenen igen, och så här, bara fantastiska historier. Magiska historier. Ja. Då kommer du tur till mig. Tobias, vad har du tagit med dig idag för den här middagen? Jag har ju tagit med mig ett stativ. Jag har köpt ett nytt stativ till min kam. Vad säger du? Jag har tagit med mitt stativ. Jag tycker det är så kul att hålla på och filma och sätta telefonen under, för man kan göra så mycket roliga saker med stativet.
Hade du varit i telefonen, du hade köpt ett nytt stativ. Så då fick du berätta alla funktioner med det här stativet, vad man kunde göra. Man kan filma underifrån och uppifrån och handsfree.
Jag tänkte så här, det här är lika dumt som när jag skulle berätta om det när vi var som mest rädda, du och jag i podden, och du hade berättat att du blev knivhuggen i Norge så här. Ja. Och jag sa att det värsta jag varit med om var när jag var på Gröna Lund på skräckhus.
Tack. Så men det lättade upp stämningen kanske på middag lite grann då.
Ja, det blir ju väldigt roligt då, för att det var så dumt så att det var alltså, nej, men och jag tänkte så här, bara det var ju kul och den betyder väldigt mycket för mig just nu. Jag har verkligen haft väldigt mycket kul med det, och det betyder mycket liksom.
Jag tycker det var bra.
Det blev väldigt kul i alla fall till slut. Tacka mina fantastiska kollegor som berättade såna otroliga historier. Alltså det var så här, väldigt väldigt trevligt.
Men det är ju en väldigt bra grej att göra på min dag, att ta med sig någonting som verkligen symboliserar någonting som ligger en varmt om hjärtat. Det blir ju, samtalen blir ju annorlunda än vad annars blir, man bara sitter och kallpratar.
Ja,
och man lär ju känna varandra på ett annat plan. Jag tycker det är otroligt. Det är bra tips alltså. Och även det där med Facebook-bilderna, otroligt bra.
Värdparet, frun, hade tagit med sig ett kassettband som hon hade åkt jorden runt i ett och ett halvt år. Så hon tog med sig ett kassettband och hon hade spelat in en dagbok från den här resan. De är typ 16-17 år liksom, eller så här,
och spela pratar upp hela kassettbandet.
Precis, 2,5 timmar bara. Det var bara om Frank och Finn från Danmark som hade träffat någon på någon prärie i Australien och så här. Ja, men det blir andra typer av samtal då.
Ja,
väldigt fint.
Du, jag var på bootcamp igår.
Jaha.
Kan du tänka
dig? Jag såg det.
Gabriel,
jag såg att du välte något hjul.
Jag välte hjul och jag höll på med rep. Och det var, alltså det var så roligt. Jag har några engelska kompisar här som kör det här bootcamp. De kör det typ varje dag förutom söndagar. Och då är det på olika locations, så det är alltid utomhus. Och så har de då en ledare som heter José som då gör olika stationer. Och sen så träffas man, så är allting på spanska. Så man lär sig lite spanska också. Mm. Nej, jag lärde mig ett nytt ord igår. Cambio. Cambio. Det betyder...
Byta. Byta.
Byta. Ja, skitbra. Jättebra. Så det här lät mig ett nytt ord. I alla fall... I alla fall, så då var vi ute på...
Det är bra att veta, i Norge är bra. Man ska byta, dags att byta.
Exakt, cambio. Och sen så då var vi ute, var 15 personer som träffades på en strand då igår morse, lördag morgon. Och sen så, jag hade ju ingen aning vad det här var för någonting. Och sen så, ja, men var man två och två och så bytte man liksom. Så man gjorde, den ena gjorde en sak, så gjorde den andra en annan sak. Och sen så bytte man hela tiden. Gud, vad tråkigt det
här. Cambio, cambio.
Det låter så tråkigt, jag berättade. Men det var så kul. Och det här, jag kände mig så macho att hålla på och bära massa däck. Och vända dem som jag gjorde där på min Insta-story och liksom, ja, men det var så roligt, verkligen.
Men trodde du att det var så här, att det hade med boot, alltså stövel, och så camp, lite gay?
Ja,
så här.
Det var det jag trodde. Så jag hade ju klätt upp mig i mina lackstövlar när jag kom dit.
Bootcamp. Camp.
Och sen jag tagit med mig ett litet tält också, för jag trodde att det var lite camping i det här. Ja, nej, ja. I alla fall. Mm, så att nu tänker jag nog faktiskt fortsätta med det här. Jag var ju, du vet, jag körde ju tennisklubben här, den här flotta tennisklubben, förra gången jag var här. Men sen så blev jag lite coronarädd, för att jag tyckte att de hade, att det var, när man körde klasser så var man så nära varandra. Så jag gick inte dit så många gånger. Men det här var ju jättebra eftersom det är utomhus. Så nu behöver man inte vara nära varandra.
Jag kommer ju på onsdag till dig. Kan inte du vara snäll och ta reda på om det finns den här paddelbanor och vi kan ta det privatlektioner?
Absolut. Men nu måste jag fråga här igen då. Måste man vara fyra för att spela paddel? Kan man inte vara två?
Man ska helst vara fyra, för det är så paddel fungerar. Det är ungefär som man kan inte vara en i en tvåmansrådel.
Nej, fast du står ju ändå på varsin sida om nätet, gissar jag på, i paddel också.
Jo, men matchen, det är ju gjort för två liksom. Det är så här.
För fyra.
Det är som tango. It takes two to tango and four to paddle.
Okej, okay, fantastiskt. Vad härligt.
Nu frågar Kid om vår podd är på gång.
Ja. Det är den ju faktiskt. Okej, okay, ja, men det där med jag har ju inte testat paddel och jag vill ju väldigt gärna göra det. Så att jag ska kolla upp det nu tills du kommer hit på onsdag och se om vi kan... Skickar du en bild till Kid nu, eller?
Ja, precis.
Vad bra. Jag ska verkligen kolla upp det, för det vore väldigt kul att testa paddel. Det känns ju som att, alltså, folk har blivit helt besatta av paddel.
Ja, jag har till och med fått ett nytt racket. Har du sett mitt racket?
Jag såg det med regnbågens färger.
Alltså, hur fint, ett Pride racket.
Det är jättehärligt. Ska du ta med dig hit ner då, eller?
Ja, självklart, vi ska ju på paddelläger. Alltså, ja, paddle camp.
Men hur, om man, jag är ju inte så jätteduktig på tennis. Eller jag är inte alls.
Jag är sämst. Jag är sämst på tennis.
Men vad är skillnaden då?
Det går mycket långsammare. Och när bollen går förbi en i tennis, då är det ju loppet kört liksom. Här kommer den tillbaka, när den kan studsa i glaset.
Så man får en två andra chanser.
Ja, det är som andra chansen ungefär med Lysvallen. Man får en andra chans. Och det kan gå riktigt långt då, kan jag säga. För Charlie Clamp håller på att vinna hela balansen.
Ja, exakt.
Ja. Precis. Och Stjernberg vann han hela tiden.
Exakt. Vad hette han?
Robin Stjernberg,
han gick från andra chansen och vann.
Jo!
På tal om det, Melodifestivalen, har du hört att det inte ska vara några deltävlingar? Det ska ju vara deltävlingar.
Deltagare! Inga deltagare nästa år! Nej, det är bara programledare.
Ja, de ska inte göra någon turné. Du har hört det, va? Det ska vara i Stockholm. Och det ska inte vara någon publik heller.
Inte alls.
Ingen publik. Och det ska inte vara, de ska inte åka runt på turné.
Hur kommer det? Men vadå? Har de bestämt det redan nu?
Ja, tydligen.
Inte med corona, de vill inte ha några intäkter, eller?
Det är det. De vill inte ha några intäkter.
De har för mycket på kontot. Här, nu räcker det. Nu räcker det. Nu tar vi ut ingen publik.
Men det kanske tråkigt. Är så. Ja, det är lite tråkigt. Det är lite tråkigt om de inte ska ha någon publik alls. Det förstår jag.
Men kan vi inte ha de här 50 som sitter i Globen och väntar?
Ja, men eller om, även om, eller om de gör det i en SVT-studio så kan de väl ha 50 personer där åtminstone, eller?
Mm. Eller på gör vi det i finalen på Gärdet ute.
Ja, det är jättebra.
Det är bra. Det är smart.
I februari.
Ja.
Eller mars det eller det.
Mm. Ja. Ska du vara med eller?
Nej. Nej, men alltså, nej, jag känner så här, om man skulle vilja vara med igen i Melodifestivalen någon gång, så vill man ju vara med när det är ett riktigt år. Man vill ju inte vara med när det inte är någon publik överhuvudtaget. Det känns ju inte. Och då vet ju inte ens om det kommer att bli någon riktig Eurovision igen. Det gör det förmodligen nej. Inte, utan det kommer väl att bli att nej. Man tävlar via liksom Zoom eller någonting.
Ja, precis. Men du vet ju bara hur det har gått Eurovision. Du skulle ju inte kunna vara med och så inte gått Eurovision.
Nej, det alltså, går ju inte.
Nej. Det är ju helt absurt liksom. Det går ju inte. Nej, det går inte.
Nej, men eller hur? Om man skulle fundera på att vara med i Melodifestivalen, så är ju inte det här ett roligt år att vara med. Det måste du hålla med.
Nej, skittråkigt.
Kan du tänka dig själv att vinna Melodifestivalen och sen inte få åka till Eurovision, som att det händer igen liksom, som det blev för The Mamas? Det måste ju vara så höjden av liksom ledsamhet.
Men tänk dig allt sånt det här året. Alltså, när man liksom, alla idrottsmän, alltså det var OS-år, som har tränat i 4, kanske 8 år, kanske alltså 16 år till att komma till OS. Och så här. Och så det året man är som allra, allra bäst, då bara, nej, det är inget OS.
Nej.
De har legat i bassängen och skvalpa och tränat i nu och när liksom. Och kommer då där, nej, det blev inget.
Nej.
Och får köra 4 år till.
Och inte äta smågodis på alla de här åren heller.
Nej. Tänk om man har alltså, gett upp sura S för man ska vara med i OS. Och så bara, nej, det blev inget OS. Kunde äta sura S i 4 år.
Ja, liksom. Åh, vad tråkigt.
Det är fruktansvärt hemskt. I veckan så var jag på middag. Jag har varit på väldigt mycket middagar. Men en av mina vänner från småskolan flyttade till USA för 23 år sedan typ. Och han var hemma och hade med sig 3 kollegor som var här på business trip. Och de jobbar på ett tobaksbolag. Och det är ju inte så ofta.
Nej.
Så man träffar någon så här. De säljer i och för sig mest snus och så, men det är väldigt annorlunda att man väljer att jobba på ett sånt kontroversiellt företag, tänker jag. I alla fall i Sverige är ju det.
Vad var deras ursäkt?
Nej, att de tycker det var gott. Nej, men han sa att han jobbade på något annat, vet du det? Han jobbade som biluthyrare för 19 år sedan typ. Och så hade den här mannen kommit och övertalat honom att alltså, det kommer bli jättebra och du får det här och det här och det här. Jag antar att det finns väl, det är en finansiell sak, ekonomisk, ekonomiska fördelar att jag kan tänka mig. Och att de har väl massa sån här som förespråkar att man ska jobba där för att det är bättre och det här är bättre än andra tobaksbolag eller vad det kan vara. Jag vet inte, men det var väldigt annorlunda tycker jag. Men och kul att vi har en middag på engelska.
Jag kom
på att det var länge sedan jag pratade engelska, och man har ju massor med skämt som man har hört så här, olika komiker och så här, olika sitcoms som man kan dra sig på sån här middag. Så
som
väldigt tacksamt. Nej, men allting från Seinfeld till exempel. Alla så här Ricky Gervais grejer som han har gjort, alltså stand-up comedy grejer så här. Och det är ganska kul att prata engelska ändå. Jag glömde bort hur kul det var.
Ja, jag vet inte om jag delar den entusiasmen. Jag tycker liksom att nu har det jag varit ihop i över 5 år och man pratar ju engelska hela tiden. Och det, jag är lite i den positionen där du var med Thomas, jag kommer ihåg, du sa det efter några år. Alltså, det vore skönt att kunna få prata svenska någon gång. När man går liksom på middagar. Sådär.
Ja. Det är faktiskt en sak man gör hemma. Så här, man tvingar liksom nästan alla runt omkring att prata engelska i och med att man har någon med sig som pratar bara engelska. Det är så.
Och här nere, och här kom jag på, alltså igår då, efter den här bootcampen så gick vi iväg och fikade efteråt alla som var där. Och de pratade spanska hela tiden. Och jag satt, och då förstod jag verkligen hur Dejan har det när vi sätter igång och bara pratar svenska. För att alltså jag satt där, och man kände sig så fånig. Jag förstod ju ingenting. Och jag bara sitter, och till slut vet jag inte vad jag ska göra, för jag sitter bara och tittar liksom. Så det blir automatiskt att man tar upp telefonen och sitter med den. Och då blir man ju otrevlig bara... istället.
Men kan du inte bara säga cambio, cambio i idioma, cambio i idioma, bilspråk,
cambio inglese.
Cambiar, cambiar idioma mosmas.
Ja, fantastiskt.
Ja. Men alltså, vad respektlöst mot dig att de pratar spanska.
Jo, fast å andra sidan så kanske de tycker att det är dags att jag lär mig. Jag vet, jag kände ju inte de här människorna, så att jag... Ja, jag vet inte. Det blir konstigt. Men du vet vad jag gjorde i veckan? Jag var hos Titti Schultz på P4 Extra.
Var du?
Ja.
Jaha, vad sant. Jaha, ja. Vad trevligt.
Så kul. Och pratade om min nya Happy Voices Online- kör som drog igång i måndags. Vi sände ju första avsnittet i måndags.
Hur gick det då?
Jo, men det gick jättebra. Och det var så roligt för att det var så mycket nya människor som kommer med som inte har sjungit med mig förut. Alltså, du vet, folk från Norrland och så här små byar liksom. Och det jag fick så fin respons efteråt, och de tyckte att det kändes verkligen, även fast man inte ses på riktigt, så tyckte de ändå att det var ett bra sätt att sjunga på. Och att konceptet funkade. Och just också, det var någon som skrev att de tyckte det var skönt att kunna göra det här i sin egen takt. Att man kan liksom... Hon kan sitta hemma och hon kan lära sig när hon vill, och när hon har tid så kan hon stänga av och sätta på och liksom, du vet, så här.
Och hon, vem var där då? Hon, vem var det?
Det var någon som satt i Norrland. det var någon som satt någon, jag vet inte vem det var faktiskt, men det var jättekul. Och så var jag hos Titti, och Titti är ju så skön alltså. Jag älskar henne. Och hon...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like
me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Och vi pratade om, och jag kände också så här, när det gäller Sveriges Radio så brukar de vara väldigt så här restrikta med att göra reklam, du vet, för saker. Men nej då, det här var det bara att köra fullt ut och berätta om allting. Och...
Visst är det konstigt? Att ibland är det så otroligt regelrätt och man får inte säga någonting, och de liksom blipar allting, som man inte ska säga några företagsstand och så här. Och sist jag också var på Sveriges Radio i Örebro, det var så här, alltså, det pratades vitt och brett om allting och man kunde göra, gå in och köpa biljetter här och datta. Fantastiskt.
Nej, men Titti sa också det, att hennes argument för det var att ja, men jag gör ju det här för Sverige, för att jag tror att det här är någonting som är bra för Sverige. Sverige behöver komma igång och behöver sjunga. Och det tyckte jag var ett så fint statement från henne också. Så jag var jätteglad. Så tack snälla Titti Schultz för att jag fick komma till dig och prata om det.
Apropå det, så har jag faktiskt inte det. Jag har ju gjort om min föreläsning lite. Jag har inte tagit mig lite tid att ändra den. Och Och så nu är som själva uspen i den här, hur man ska må bra och motivera varandra på jobbet igen.
Mm.
Det handlar om samma sak, men jag tänker nu i coronatider tror jag att det är viktigare att man kommer ut på olika företag och får, hur ska vi komma igång igen? Hur ska vi behålla motivationen i den här tiden som det är, fast det nu alltid ska digitaliseras och allting är på distans och med handsprit och allting så här, alla nya saker som har kommit in i våra liv som kommer så här, är här för att stanna. Mm. Så tror jag vi behöver ännu mer motivation och bara hur vi ska må bättre och hur kan vi få mina kollegor och mina medarbetare och mina anställda att må bättre.
Och så, vad har du kommit fram till då? Vad har du kommit fram till? Vad kommer du trycka på liksom?
Nej, men alltså bara att det lilla vi gör igen i vardagen, alltså hur vi hjälper varandra, hur vi skapar stämning på jobbet som gör att hur vi kan göra det roligare i Zoom-möten och sådana här saker. Mm. Det är jätteviktigt. Så det är där jag har fått en liten nytändning på just föreläsningen och så.
Vad kul, vad bra, jättebra, en utvecklingskurva helt enkelt.
Ja. Yeah. Och det är annat som är ännu roligare. Så nästa vecka ska jag träffa Tobias Persson. Vet du om det är komikern? Nej. Tobias Persson.
Jo. Nej.
Han är magisk komiker. Han är skitduktig. Och vi ska göra en instruktionsfilm. En film för föreläsningspublik for dummies. Hur man ska vara som föreläsarpublik.
Mm.
Ja, hur man ska, för jag tror så här att ibland känner jag så här att man skulle behöva ha en liten som en uppvärmare innan så man kommer in så här, som berättelse så här, det är som man på flygen så här, bara ta på er flytvästarna så här.
Nej,
och så här.
Mm.
Ja, men så man på publiken hur man det är upp till dem egentligen hur den här föreläsningen blir.
Mm.
Jag kan ju bara göra det jag gör, men alltså, om de inte är mottagliga eller så här, eller ger en chans, så kommer de aldrig lära sig någonting, aldrig ta med sig någonting bra från i alla fall.
Vad är det då till exempel som man skulle behöva?
Nej, men jag tänker så här, alla har ju mycket fördomar till exempel, så här, man tänker sig bara, vad ska den här människan säga? Men om man utgår från att alla kan lära en någonting, att man kan lära någonting från alla människor i världen, så kanske man bara ska säga, give it a chance. Give me a chance. Kanske kan jag lära någonting. Eller kanske kan jag ta med någonting som du inte vill ha. Eller kan, då får bara sitta där med öppet sinne. Och sitta inte bara så här bara och streta emot i en
Nej.
Timma. Så tänker jag.
Bra. Jättebra. Och då kommer jag outsökt in på också regeringens nya fastslående den här veckan. Att de inte ska öppna upp för mer än 50 personer. Och ändå så drog ju nattklubbarna på Stureplan igång häromdagen. Och det gick ju jättebra.
Ja, men alltså hur sjukt.
Mm.
Alltså jag älskar Spybar, men alltså på riktigt. Hur kan det, jag fattar, jag tror man öppnar om man får lov att göra det, men hur kan regeringen ge dem lov att öppna och så sitter alla teatrar helt tomma? Mm. Det är ju löjligt.
Känns inte det som ett slag i ansiktet?
Fruktansvärt. Vad är det som är grejen?
Att man står och argumenterar då i tv häromdagen att nej, vi kan inte öppna upp för smittan har ökat på, så tyvärr så kan vi inte öppna upp då för kultur och sport. Och sen så ser man 2 dagar senare, ikväll öppnar vi upp Stureplan. Välkomna till våra nattklubbar. Nu öppnar vi upp efter ett halvår stängt.
Och de satt ju inte ens. De dansade ju runt på vid borden i och för sig. Men alltså det var ju nattklubb som vanligt liksom. Det var ju helt, det var ju helt absurt.
Ja, men det var väl vissa regler som skulle hållas då. De fick väl inte ta in mer än vad de hade bord till eller barplatser till då. Men det som händer är ju det att när alkoholen kommer in, då går ju sinnet ut, höll jag på att säga.
Mm.
Så då,
ja, det är svårt att hålla det. Men alltså, om nu har öppnat upp nattklubbarna och det är så, då måste man ju också vara rättvis nog att även öppna upp teatrarna. Alltså, bara, alltså sitt med lite med avstånd, alltså, men det finns ju ingen fylla på teatrarna.
Nej.
Man kan ju slussas in och ut, alltså det måste finnas möjligheter här. Vad är det som...
Nej, men tydligen är det någonting med olika, det är olika grundlagar som finns. Och den här lagen som gäller just för teatrar och för evenemang överhuvudtaget är ju lättast då att stänga ner, helt enkelt, tydligen. Jag såg Sarah skriva en lång utläggning om det här. Och bland annat så skrev hon det att det de är rädda för, det är ju hur folk ska transporteras dit. Alltså att det kommer bli mera människor som åker tunnelbana, det kommer bli mera folk som åker bussar än vad det normalt är den tiden på dagen.
Mm.
Och då kommer det bli svårt att hålla distans. Men samtidigt så känner jag så här då, Lisa Nilsson skrev att på operahusen i, om det var i Österrike, så har de 800 personer som får komma. Och även i Norge, har jag berättat om tidigare, så är det ju 200 stycken som får gå in i publik. Och 200 är ju bra mycket mer än 50.
Ja, det är 150 till.
Ja, men precis. Det är i alla fall någonting. Då finns det i alla fall en möjlighet att kunna göra någonting.
Ja, för 50 går inte, då går inte föreställningen runt ens en gång.
Nej, men det går inte att göra någonting med 50.
Nej.
Så med lokalkostnader och allt vad det innebär. Liksom. Så jag menar, det är ju väldigt konstigt att de inte kan åtminstone ta baby steps och göra någonting då. För att åtminstone vissa ska kunna komma igång.
Ja. Nej, det blir, alltså, jag hörde nu att det var en kille som skulle gifta sig nästa år.
Mm.
Och det kostade 600 000 att gifta sig i Göteborg nästa år. Det fanns inte en tydlig, alla bröllop har skjutits upp. Allting är framflyttat.
Mm.
Så han skulle gifta sig i år, ska flytta sig nästa år. Och de skulle gifta sig nästa år, ska också gifta sig nästa år.
Ja.
Så det är omöjligt att få tag någonstans.
Mm.
Så han var tvungen att lägga sitt bröllop i Mullsjö utanför Jönköping istället för Göteborgsrätten.
Men det kommer ju bli kaos. Allting kommer bli kaos när det drar igång igen.
Mm.
Eftersom allting ska tas igen. Så jag vet inte hur. Ja, nej, jag vet inte. Jag måste säga så här. Jag tycker att våran regering är lata. Det finns så många människor som skulle vilja gå in och hjälpa till och hitta lösningar på hur man gör det här. Hitta en lösning, inte säg bara nej.
Ja. Nu kommer regeringen att ringa till dig och säga bara, nu kan du inte dra alla över en kam.
Det är väldigt enkelt att bara säga så här, smittan har ökat, okej, vi kommer inte göra någonting. Ni får tyvärr vänta. Istället för att försöka hitta åtminstone en lösning på hur kan vi lösa det här så att det blir coronavänligt.
Mm. Ja, det är väldigt konstigt i alla fall. Hoppas det löser sig inom kort. Nu är det dags för veckans lista.
Ja!
Veckans lista.
Och vad ska vi lista den här veckan, Tobias?
Ja, men nu ska vi lista tre saker vi alltid vill att prova men inte vågat.
Mm.
Och då kommer det så här osökt in på lite fobier. Och jag läste på de fobier innan vi började här.
Mm.
Och jag hittade en fobi som jag inte visste att jag hade. Och det är det här ambulafobi.
Vad är det då?
Ja, det är rädsla för att gå. Jätteroligt faktiskt här. Och jag har också hittat en del som du är rädd för. Alltså du har fobier. Det är automysofobi, har du?
Vad är det?
Det är rädsla för att bli smutsig.
Automysofobi, jag tror det hade någonting med bil att göra.
Ja, nej, det var inte. Och androfobi har du också.
Aha.
Rädsla för män.
Ja, det är sant.
Och Karl-gynofobi. Karl-gynofobi är rädsla för vackra kvinnor.
Oj, vem har kommit på de här namnen? Det är ja, helt fantastiskt.
Ja, det måste vara någon i Latinamerika, för det är på latinet.
Ja,
som det här,
för inte. Då måste det vara.
Men det finns en del ganska jobbiga rädslor också. Alltså, så här, ankrofobi, det är alltså rädsla för vind. Alltså, det måste vara jättejobbigt om man är rädd för vind.
Och hur uttrycker den sig då? Hur är rädslan då?
Nej, men det kanske är man är ute i blåsväder så här. Man är svindlad någon.
Nu är han ute i blåsväder igen. Men
ja. Eller det här, barofobi. Alltså rädsla för gravitationen. Den är ganska konstant liksom.
Ja,
det är bara rymden den inte.
Oj, oj, oj. Så man känner sig bara trygg när man är uppe i rymden då, helt enkelt.
Ja, bara i rymden.
Aha.
Och så novrokafobi. Noverkafobi. Rädslan för styrmor.
För vad? För styrmor?
Ja! Svärmor!
Svärmor!
Det står för styrmor, men tänkte, men vad menar man med det där?
Styrmor, ja. Är inte det någon styrmor? Nej, men styrmor är ju alltså typ en, om din mamma har dött och du har blivit adopterad eller du har blivit eller fosterhem. Det är väl styrmor?
Men det är ofta styrmor där som kommer att gå i Snövit. Eller Askungen, det är styrmor.
Ja.
Styrsystrarna.
Men det skulle jag också vara rädd för.
Hon hade väl, alltså, noverkafobi hade hon väl.
Eller vadå, kan det vara om dina föräldrar är skilda och sen så skaffar din pappa en ny, då blir det styrmor, eller?
Ja, precis.
Ja.
De är ofta elaka styrmödrar, alltså, ja. Det har man ju förstått. Alltså, eller hur?
Okay.
Och arachiborofob.
Oh my god.
Ja, då är man rädd för att ha fått jordnötssmör i gommen. Vill man inte ha.
Vem har kommit på de här namnen? Ja. Alltså det är, ja,
men, men det vet man, det är lite jobbigt där man har fått jordnötssnör i gommen. Alltså man är lite arachiloputtor.
Undrar hur vanlig den är.
Ja, nej, men det är 90% tror jag av världens befolkning som har det. Som fobi, det tror jag. Ja, ska du börja nu? Vad är du rädd för som du aldrig har vågat?
Okej. Ja, nej, men alltså, det är ju en del traditionella saker. Och det är ju hoppa fallskärm. Jag tycker ju att det ser så fantastiskt härligt ut med att hoppa fallskärm, men jag vågar verkligen inte testa det här. Jag har ju många kompisar som har gjort det. Har du gjort det?
Ja.
Har du hoppat fallskärm?
Ja. Över i Hawaii. Över Hawaii har jag hoppat fallskärm.
Ja. Ah. Och hur var det? Hur tyckte du det?
Fantastiskt. Fantastiskt.
Ja. Var du inte rädd innan eller?
Jo. Fast det sjukaste är att Jocke var med, som är flygrädd. Han kastades ut från ett flygplan, inga problem med. Men han var rädd för flygresan upp. Jättekonstigt.
Ja, men det är ja. Nej, jag vet inte. Jag skulle så gärna vilja göra det. Det är någonting som jag verkligen ser framför mig att jag skulle vilja göra innan det är för sent. Men samtidigt så tar jag mig aldrig för att göra det, för att jag...
Men tror du inte bara om du fick möjlighet att göra, om du blev medtvingad på så här, eller du fick det här, nu ska vi åka och göra det här, hade du gjort det liksom? Det hade du.
Nej, men egentligen så tror jag inte, när handlingen sker, det tror inte jag är det värsta, utan det är den här innan. Det är den här ångesten som jag går med innan, som jag kommer att gå med ett par dagar innan. Och som jag vet att ju närmare det blir desto, jag vet inte, det tar så mycket energi, den ångesten. Mm.
Alltså när man sitter uppe i lilla planet och sen så öppnas dörren, där är det räckligaste, alltså bara att dörren öppnas på ett flygplan. Alltså hela kroppen bara
säger
vad är det som händer? Ja, precis. Och sen bara så hasar man liksom fram till kanten och ska liksom och hoppa ut ur hålet.
Alltså, det är så sjukt så att man, jag ryser bara jag tänker på det.
Ja. Men han sa så här, vet du, jag har gjort 11 500 hopp. Det vore jävligt otur om det var just det här hoppet som inte funkar.
Oh shit, det är mycket. Men du, då undrar jag så här, när man slänger sig ut då, och när man liksom, då, först är det fritt fall ganska lång tid innan, jag vet inte hur långt det är fritt fallet innan skärmen.
Ja, 5-6 timmar.
Nej, men är det typ ett par hundra meter eller?
Nej, men kanske 30 sekunder, kanske en sån där, en minut. Okay.
Hur känns det i kroppen? Blir man illamående? Alltså blir det så här att det känns som att maten kommer upp liksom?
Nej men det blir som man kommer till ett läge där det bara är fritt, fast man liksom, det känns ju inte ens. Man blir bara, det här känslan av viktlöshet, det är fantastiskt. Det är skithäftigt. Men det är liksom, vinden åker ju så här mot ansiktet och det flabbrar så här, men man ändå, det är ju bara stillhet. Det är skithäftigt. Verkligen, alltså alla borde testa på det, för det är ju fruktansvärt häftig känsla.
Ja, okej.
Ja, det måste du göra. Måste du göra. Jag skulle våga säga till någon att jag älskar den, fast jag inte vågar,
fast du inte gör det.
Det är så många som jag skulle vilja säga. Jag älskar det som jag inte gör. Nej, men det finns ju någon som jag tycker väldigt, väldigt mycket om, och som jag inte aldrig skulle våga säga det till. Men det, så är det ju bara. Ibland så blir det bara inte av. Det funkar bara inte.
Nej. Men, och vad beror det på då, att du inte vågar det?
Det beror ju på att det är min styrmor.
Om du säger det nu här i podden då, kan inte det vara bra? Då går det lite lättare.
Nej, det går inte. Nej, men det går inte. Det är så, ibland så är livet orättvist. Mm. Och man får ställa sig i kön och vänta. På att det kanske sker något annat lite längre fram. Mm. Men just nu så är det är dömt att misslyckas. Ett sånt mod att säga det skulle bara resultera i att det hade gått åt helvete i alla fall. Så det spelar ingen roll. Så är livet gjort ibland.
Jag tycker bara det är så fascinerande. Jag tänker på de här två engelska killarna som jag nämnde, som jag var på bootcamp med. Mm. När de träffades så var de båda gifta. De hade varsin tjej, båda två. Och de träffades på en charterresa. De stötte på varandra i hotellreceptionen där de skulle checka in. Och sen så började de här paren att umgås. Så att de bara så här, de hängde under den här veckan.
Skulle man aldrig ha gjort.
Nej. Och sen så kom de bodde inte i samma stad i England, men de kom och hälsade på varandra och liksom började vet så här, hänga, umgås. Och sen så då visade det sig att båda de här killarna hade känslor för varandra. Ja. Så att de lämnade sina fruar och så blev de tillsammans. Nu har de levt ihop i kanske, du vet, 15 år eller någonting.
Men fruarna måste tänka sig bara, ett tips från coachen: åk aldrig på charter.
På charter?
Herre, de måste ju hata det bolaget som åkte med. Alltså bara, de bara, ving, alltså, up
du.
Yours.
Förstår du?
Ja, det är bra. Mm. Det är din tur.
Är det jag? Okej. Okay. Jo, jag har blivit så inspirerad utav alla mina fina vänner, Anna Benson, Charlotte Pirelli, som har designat egna saker. Charlotte Pirelli har gjort nu en egen kollektion med kläder och
Anna Benson.
Det också. Den har hon inte designat i och för sig. Men och Anna Benson gör ju en hel kollektion med julgrans tillbehör som är så imponerande. Och jag har alltid velat göra liksom någonting eget designmässigt. Antingen smycken eller kanske en kollektion med reseattiraljer, alltså typ resväskor och sånt som... Ja, du vet. Massa olika saker. Och jag vågar inte kasta mig ut och göra det här. För att det är en enorm kostnad att göra. Och man vet inte hur det ska landa. Så att det är så här riktigt sån här feghet som jag inte vågar göra fast jag skulle vilja.
Mm. Men det är väl... Men många av de här sakerna, det är egentligen så är det bara att göra.
Absolut.
Alltså, och du har ju råd till att det ska gå åt helsike liksom. Det är inte så att du skulle vara på barskrapad om det hade inte gått så bra.
Det tror jag att jag skulle vara. För att jag menar, det här det kostar ju pengar att göra en sån här grej.
Jo, men jag tänker bara, men du har ju... För det första har du en kreativ förmåga som väldigt få människor har. Och sen så alltså, du har ju en tanke och en idé. Och du har ju ett sätt att ta dig an saker och ting som gör att du är väldigt, väldigt liten chans att du misslyckas.
Det är just det att man vet att man ändå kan misslyckas. Alltså jag är en väldigt så här... Jag är ändå... Även fast jag startar projekt så är jag ändå ganska safe. Jag skulle kunna gjort så mycket mer i mitt liv om jag hade vågat chansa lite mera.
Mm. Du kanske är en väldigt blå person i alla fall då. Om du kräver dig som lite så här efterforska, analysera först innan jag gör någonting, inte gör något så här förhastade slutsatser. Så här. Du kanske är blå
i det. Ja, jag är nog det. Men Anna Benson är precis tvärtom. Hon kastar sig bara ut och kör liksom.
Ja,
Och det är ju, jag är imponerad av den grejen. Jag önskar att jag var lite mer än så.
Alltså det är bra, alltså ibland är det också bra att vara lite mer blå då, att alltså man inte slänger sig ut utan fallskärm liksom.
Mm.
Ja, alltså hoppas på att det funkar. Alltså det är ju...
Ja, men faktiskt. Ja, men det där har alltid varit en dröm, men det är alltid någonting som stoppar mig liksom. Antingen designa smycken eller kanske några kläder eller en resekollektion.
Kan du inte prata med prinsen då? Kan inte ni designa bestick ihop?
Jo, det kan vi göra.
Om prinsen kan väl du också liksom. Det fattar inte bara.
Nej, det är sant. Kan prinsen kan jag.
Mm. Kan prinsen kan du. Min andra sak som jag aldrig vågat, som jag är rädd för att göra. Och det är kanske låter banalt och löjligt, men det är att åka på så här bara vara retreat.
Ja. Det alltså, är ju intressant.
Alltså jag tror ju på något sätt att det skulle vara väldigt bra för mig att åka på ett bara vara-retreat och inte ha telefon och inte prata så mycket och låta tankarna liksom hamna i rätt fack och man verkligen ger sig tid att tänka.
Mm.
Och göra det under guidade former. Men jag är livrädd för de där 5 dagarna. Alltså.
Mm. Vad är du livrädd för?
Nej, men alltså, jag tänker tystnaden och att man inte, i och med att jag nu är väldigt gul, jag vet, alltså, man får tro på det här med gul och röd och grön och blå eller inte, men jag känner ju själv igen med att jag är ju väldigt i behov av folk runt mig, av det sociala, att prata. Det är ju fantastiskt. Jag blir om en röd person, vet du, om du tar energi från en röd person, så ger det mig energi att vara med andra människor.
Mm.
Och jag tänker då att bara vara kanske så här, för mig skulle det är. Det är säkert ett större berg för mig att vara där än många andra som kanske inte har det här mycket, så mycket gult i sig.
Mm, absolut.
Tror du det? Hade du klarat det?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Jag tror att jag hade klarat av det. Jag tycker ändå att, jag menar, jag har blivit väldigt så bekväm i att vara ensam. Jag tycker om de här dagarna som jag har haft nu, liksom, när jag har hela dagarna när jag bara är själv. Jag har inget problem med det. I och för sig har jag telefonen.
Du sitter ju inte på en strand och tittar ut på horisonten.
Nej, det gör jag ju inte faktiskt. Det är sant.
Så man är väldigt ensam, men du är ju väldigt på...
Det jag tycker skulle vara jobbigast i det där bara vara, det är det att jag förstått att man delar ju rum med någon. Och sen ska man vara i det rummet och få inte säga någonting till personen. Så man ska ligga där och sova tillsammans och så ska man bara vara helt tyst.
Och tänk om personen är smutsig.
Nej, men just bara att man ska...
Eller om det är styrmor.
Nej, men just tänk att vara i ett rum med någon du inte känner och inte ens får prata med den människan.
Får man inte prata med personen?
Nej, bara vara... Du ska vara tyst då. Du får ju bara prata när ni har sessions. Om jag har fattat det rätt.
Mm. Ja, jag fattar. Jag är livrädd på det. Jag måste nog göra det. Jag är nyfiken på det. Jag måste ju få kolla vad det är för någonting.
Vi kan göra det tillsammans.
Ja, åka till bara vara och hålla käften.
Och bara titta på varandra. Okej, min första plats. Jag kommer tillbaka till det här med barn. Det finns ju någonting som gör att det aldrig liksom, att jag aldrig tar steget fullt ut och tar tag i det här med att försöka få barn. Jag har ju varit på gång, jag har ju berättat förut att jag har träffat potentiella mammor och sådär. Men det är alltid någonting som stoppar mig när det kommer till den här sista grejen.
Ja.
Och jag vet inte vad det är. Men det är ju
du vet att du behöver inte stoppa in den i henne, det vet du.
Det har jag förstått.
Om det är det som du skrämmer dig.
Nej, men jag tittar till exempel, jag var hemma hos Lars och Arja, mina kära vänner som jag har fått barn med surrogat. Häromdagen och träffades deras 2 underbara söta små barn. Och då känner jag igen bara så här, wow, alltså vilken gåva. Att få vara med om det här, det är ju helt otroligt. Och jag menar, det finns ju en möjlighet för mig också att göra det här, men ändå så låter jag tiden gå. Och det tror jag tror att det handlar lite grann om det här, att igen med kontroll, att jag vet vad jag har nu, men jag vet inte hur det kommer att bli sen, och jag vågar inte släppa på det på något sätt.
Men jag tycker bara, jag fattar att man kan ha ett känna längtan efter barn, tror jag. Men det är också en otrolig uppoffring. Jag fattar att det är en gåva och att det är så här, men det är inte bara självklart att man ska göra det. Och framförallt, det är inte vi. Om man inte känner så här, en enorm längtan efter att ha barn.
Nej.
Så här, du blir ju väldigt låst också.
Det gör man ju. Men tänk dig också hur mycket kärlek du får. Och hur liksom också den här... den förmågan att kunna älska någon annan villkorslös. Jag menar, jag har aldrig träffat någon som har sagt så att de ångrar att de skaffar barn, oavsett vilken situation de är i. Utan alla säger att när väl barnet kommer ut, så är det liksom så här, det är en sån självklarhet att barnet är där på något sätt.
Det sjukaste, det har faktiskt hänt nu på senaste månaden, har jag träffat 2 stycken kvinnor
som har ångrat sig.
Ja.
Nej.
Alltså inte ångrar sig så att de skulle vilja ha det ogjort sig, men alltså, men de har bägge två sagt så här, lite det, alltså, frånskild från varandra, sagt så här, att du, man anar inte vad man ger upp. Mm. Friheten, sömnen, alltså att det är inte en, det är inte en barnlek att ha barn liksom.
Nej, 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 men det förstår jag ju såklart. Ah, ja, okej. Okay. Ah, men så är det. Så vi får se vad som händer. Nu är jag på Mallorca, så nu blir det inte bli några. Här blir inga barn gjorda.
Är det så? Det är bara paddelturneringar och bootcamp.
Ja, ah, precis. Ah.
Jag tänker att jag alltid egentligen har velat bli skådis. Mm. Men det har jag aldrig vågat, för jag har haft en otrolig rädsla för att misslyckas. Mm. Och bli skrattad åt.
Är det det du känner?
Jag kommer aldrig glömma. Jag var på en audition en gång i Köpenhamn till West Side Story. Mm. Ja, och där så var jag, det var en grupp människor där som var så här etablerade musikalartister. Och det var bara läsning där. Det var bara teater. Och jag vet inte om det grundade sig i min egen osäkerhet, men jag kände bara att när jag gjorde mitt prov där med den här texten vi skulle göra, så att det var så här, att folk bara, fy fan, det var det sämsta vi någonsin har hört.
Men vad då, sa de det?
Nej, men det,
så, men det, du så kände känslan. Det?
Ja. Och fast sen den gången så var det så bara, jag skulle aldrig våga att slänga mig ut och göra det. Fast jag skulle tycka det var så fruktansvärt roligt.
Fast alltså, en sak där. För det första så var det på danska. Så att jag menar, vad kan du förvänta dig? Och jag menar, sen också så tänker jag så här att du är ju redan en skådespelare. Du är ju en fullfjädrad skådespelare, bara här i podden liksom. Du lever ut och underhåller, och när du står på scenen med din föreläsning, du vet ju exakt vad du ska göra för att fånga en publik, och det är det skådespel handlar om.
Ja, men det är i alla fall, vet du, det sista, jag skulle ju älska att göra film, eller älska att stå på en scen och göra teater och så här. Och det skulle vara alltså extremt nyttigt för mig att verkligen vara tvungen att behärska mig och verkligen öva in och så här. För när jag vet, när jag har någonting som är inövat, som jag kan till 100% och känner mig helt klar, då är det, blir det så, det liksom går upp i en högre enhet på något sätt. Mm. När jag föreläser, det är så här, det är så, när jag vet att jag kan hålla den här publiken, när jag vet precis vad jag ska göra. Mm. Jag är sämst på att improvisera. Jag är sämst på det. Men när jag har en text, en sak som jag vet, så här ska jag göra. Mm. Då känns det som att det blir någon typ av syfte med min tillvaro.
Ja, jag fattar. Men du vet, skådespeleri är ju inte för sent. Det är ju aldrig för sent. Det är bara att köra.
Ja. Mm. Nej, jag tycker det skulle vara kul i alla fall. Fantastiskt roligt.
Det tycker jag. Jag tycker vi ska satsa på det. Ja, vad härligt, Tobias. Men vad kul, då kanske vi får podda tillsammans nästa vecka då, här på Mallorca.
Jag vill bara göra lite blänkare här nu innan vi slutar. För att vi hade ju vår första Ladies Day här i helgen, jag och Kalle Sterner. Dans på Clarion Sign i Stockholm. Och det var så fruktansvärt roligt. Och vi kommer ha ett sånt till i februari. Den 20 februari kommer vi ha en till sån Ladies Day på Clarence Sign. Och det kommer vara jag och Kalle och två danska killar. Så kommer det vara ett samnordiskt projekt. De är liksom danska versioner av Tobias och Kalle. Mikael och hon.
Ja.
Så att, och snart kommer det komma en bokningslänk. Och jag hoppas att så många som möjligt vill komma och dansa med oss. Det ska bli jätteroligt.
Gud vad roligt det låter.
Jättekul.
Okej, alla kära lyssnare, vi tackar så mycket för den här veckan. Och vi säger bara
hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.